I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Though I'd like to be the girl for him, and cross the sea and land for him. Milky skin, my tongue is sand, until the iridescent band begins to play. He's my Brandy Alexander, always gets me into trouble. But that's another matter. Brandy Alexander.
He's my Brandy Alexander, always gets me into trouble. But that's another matter. Brandy Alexander, he's my Brandy Alexander.
Och det var Fussball Radicals intro den här veckan.
Sämre har vi haft.
Ja, men vi har väl också haft sämre veckor, i alla fall rent landslagsmässigt. Jag kände att ska vi hylla, introhylla en spelare, så är det väl vår Brandy Alexander Isaac.
Ja, han är så fin, och jag tycker det finaste med honom är att man känner att för att fortsätta på låttexttemat, we ain't seen nothing yet, att det är både han har avslöjat mer som spelare än som person än så länge. Man har alltid haft en sån instinktiv känsla av att det här är en väldigt, väldigt begåvad ung man. Men som fortfarande har...
En inverterad John Guidetti,
ja,
menar du?
Ja, det är nog precis vad jag menar. Alltså inte att John Guidetti är obegåvad, men att John Guidetti visade korten. Man kände från dag ett allting han var, och så tyckte man om det. Med Alexander Isak känner man att... man känner instinktivt att han är smart, han är begåvad. Men att han också är snäppet reserverad, vilket är... Ja, attraktivt, i brist på bättre ord.
Verkligen. Det är ju som någon av de här stora Hollywoodstjärnorna var. Någon av fransyskorna, tror jag. Eller var det Bardot eller Deneuve som sa att något jag förstod direkt på den stora scenen var att spela på min otillgänglighet.
Mm.
Och det verkar Alexander Isak ha medfött på något sätt.
Alltså verkligen. Jag vet inte, Bardot pratade ju om att hon... Hennes skönhetstips var att säga till sig själv att hon hade en hemlighet. Vilket ju funkade. Och Alexander Isak känns som att han är en man av hemligheter. Inte så att han är distanserad på det minsta sättet. Men man känner att han är... Det finns en fördröjning i honom som jag tycker är rätt så härlig.
Integritet, är det ordet vi söker?
Vad betyder det nu igen?
Inget för kvällstidningsjournalister.
Ja, alltså jag tänker att är det språkrådet eller språknämnden som har årets nyord? Jag saknar ju den här dimensionen med orden som försvinner. Sådär. Ja, vi har bestämt att ordet integritet har vi tagit bort. Det känns inte modernt längre.
Ja, just det.
Ett förslag.
Det finns faktiskt... Det finns ju en väldigt fin anekdot i en text om Alexander Isak. Vi ska inte glömma det också, att han är så oskriven för att han faktiskt inte ställer upp på särskilt mycket intervjuer. Och det var väl inför EM, någon gång i våras i alla fall, som vår Expressen-kollega Noah Bachner gjorde ett porträtt på Alexander Isak utan att få kontakt med honom då.
Mm.
Men rotade runt ganska bra i... liksom omgivningen och folk runt omkring Alexander Isak, och sprang på den gyllene anekdoten att han vid något tillfälle hade ringt upp sin gamla spansklärare på gymnasiet från San Sebastian och pratat på spanska, bara för att liksom berätta lite hur läget var, att här är jag nu, i den händelse att hen skulle ha missat detta.
Det är fint. Jag gör ungefär samma sak. Jag ringer hem till mina gamla lärare från Kina och pratar bred stockholmska. Det är också uppskattat.
Som alltid bäst, som alltid bäst i Östland.
Ja, ja, det
kunde
inte. Men det är inte jävlar som styr om det. Ja,
det är för dåligt.
Ligger Bachner på latsidan.
Det är så, det är något väldigt skumt med den. Just den bilden att ringa hem och prata stockholmska verkligen aldrig kommer liksom ta som vad bra det har gått för honom. Så. Nej.
Nej, jag vet att bara under min uppväxt så var det ju ett det existerade fullt ut som aforism eller omskrivning eller eufemism. Att flytta till Stockholm var ju likvärdigt med att komma ut som homosexuell.
Mm.
Så där, vad gör Tobbe nu för tiden? Ah, flyttat till Stockholm. Ja, ah, hade man på sen.
Ja, verkligen så.
Ja, rimligt. Ja, men det var ju en väldigt fin landslagssamling på många sätt. Och det roliga med landslaget nu är väl lite samma sak. Att det är mycket som känns nytt och känns lite sådär pubertalt på det bra sättet. Att det är
ja.
Många som söker efter sina roller och inte bara på planet utan utanför också.
Nej, men det är faktiskt lite nytt. Jag tror att är det också lite så postpandemisk stämning. Jag vet inte, jag tycker Janne Andersson har också gått in i någon, han bara så här, ja, ah, vad fan, här har ni startelvan.
Ja.
Jag bara, Janne, hallå. Hallå. Och så blev Grekland jätteglada över det. Jag tycker vi ska för sig lägga till det att Janne Andersson gick ut med startelvan, tror jag, har att göra med att vi har en startelveguru på Aftonbladet sedan några år i Linn Nordström som bara matar ut startelvor. Älskade Linn med de fantastiska kontakterna och den låga profilen, inte ju i livet men just i det här sammanhanget.
Ja, den lågmälda och försiktiga Linn Nordström som vi älskar så mycket.
Geniet Linn.
Ja, på alla plan och vis. Nej, men det är ju verkligen så där, och det är ju så förlösande, frigörande med någon som gör det här som är nyhetsjournalistikens heliga graal i mångt och mycket då, att få loss landslaget startar, och det är ju, handlar ju mer om prestige än vad det handlar om att det är något journalistiskt oerhört viktigt och centralt, men det är en enorm status i det, och att bara hova in och plocka de där frukterna utan att någonsin ställa sig och tala om att
gör en grej av det.
Titta, det var jag som plockade.
Vi ska ju komma ihåg det, 10 år tillbaka i tiden eller 15 år tillbaka i tiden så var det här liksom den stora Laul och Lund-kampen.
Mm.
Och det var ett pusslande och det var ett bufflande och det var ett bröstande om vem som fick ut startelvan för match. Men Linn Nordström, kvinnogeniet Linn Nordström, mina vänner. Kom ihåg var ni hörde hennes namn först.
Just det. Kan bli något.
Kan bli något. Av pösen. Ja, berätta mer. Vad var mer pubertalt? Du som har varit på samlingen. Jag har ju följt den från håll den här gången.
Nej, men det är väl mycket det att jag tycker om att se den här nya generationens spelare är ju väldigt många som då från kanske agenter främst har fått höra i 5 års tid att du är en stjärna, du ska bli bäst, du ska göra världen. Och som, det har ju varit ett framgångsrecept, men det har ju inte, kanske inte varit på personlighetsnivån alltid, utan det är många av dem som har famlat lite. Så här, ja, men jag ska ju vara stjärna, men jag är ut och in i laget, eller jag får inte spela som jag vill, eller jag syns inte, jag går in med min stora man och min stora hatt, och sen så blev det inte alltid som min agent, min Hassan, sa. Och nu så börjar det landa på något sätt att jo, men hatten sitter där den ska och spelet sitter där den ska och stjärnstatusen rimmar och ekar liksom i det som faktiskt presteras. Och jag tycker man ser att många av de här, om det nu är Victor Nilsson Lindelöf eller Robin Olsen eller framförallt såklart Emil Forsberg, så
ja, det är väl honom du pratar om, tycker jag.
Ja, det är väldigt mycket honom jag pratar om. Så är det bara härligt att se att ja, det är avslappnat, det är en trygghet och en mognad. Och, ja, jag sa ju att jag var en stjärna. Jo, men du var ju inte det. Nej, men nu är jag ju det. Ja, det är du faktiskt. Och då mår han också väldigt, väldigt bra och är kul. Är en hel och tredimensionell på ett helt annat sätt jämfört med hur det var för 5 år sedan.
Det är en mycket bra poäng. Jag tycker faktiskt att det som herrlandslaget har saknat ganska länge är väl en portion humor. Jag kan känna att det var ganska länge sedan det fanns. Mm. Det är något som damlandslaget har haft gott om. Inte minst kanske som Nathalie Björn presenterade sig när hon gjorde sin landslagsdebut. När hon skulle berätta om sina styrkor. Jag är rolig. Jag är faktiskt ganska rolig. Men det...
Vad får man i dig då? Dina styrkor? Nej, men jag är rolig. Nej, men jag tycker jag är... Ja, men jag är lite rolig.
Det har inte varit kanske det gamla landslagets styrka. Och jag kastade ut en teori att det hade någonting att göra med den skeva balans, Zlatan-balansen att göra. Det fanns inte riktigt något syre utanför Zlatan och det fanns framförallt inte riktigt något utrymme att ta ett steg tillbaks och flina lite åt sig själv.
När Robin Olsen klev in och sa att jag är inte särskilt rolig. Jag är faktiskt inte det.
Och sen sa han i och för sig att han hade sugit av hela... Vad fan, jag kommer ihåg det.
Alltså jag minns inte exakt. Jag minns nu när du säger det, men jag minns inte exakt hur formuleringen lät.
Ja, det var ju ofrivilligt.
Vi ska suga, var det inte något sånt där? Hur de skulle,
nej,
de skulle
det var
fira inte någonting eller något sånt där.
Nej då, de har sugit av allting. Eller jag menar...
Men jag har väl gjort allting jag har kunnat. Verkligen sugit ut det mesta.
Ja, glöm det. Jag gjorde i alla fall en...
Närmare Maradona har han aldrig varit, kan man säga.
Verkligen. Men jag gjorde ändå en närläsning av presskonferensen som var inför då Greklandsmatchen, bara för... Alltså det var ändå lite oväntade detaljer och ibland lite konstig social stämning i den här presskonferensen. Det har ju varit andra tillfällen under den här samlingen som har kanske uppmärksammats lite mer. Det var någon som vid något tillfälle tolken hade översatt ett citat till att matchen var en hora, läste jag.
Fotbollen är en hora. Jag citerar ett gammalt sådana bevingat grekiskt citat om att ibland är fotbollen en hora.
Ja. Och det kanske också var lite mer drag när efter förra samlingen när Jan Andersson blev galen på någon materialare som stod och pratade lite i bakgrunden. Men det som hände den här gången var i alla fall att Emil Forsberg ledde in och var som sagt ganska så charmant på frågan om han tyckte om startelvan till exempel. Mm. Från SVT:s Johan Kuskaslan.
Så att den är ute nu och då vet ni. Slippa få någon sms av det.
Vad, det har aldrig hänt.
Pyttelite spänd stämning där. Som Johan Kuskaslan försökte rädda upp.
Osvensk stämning i Sverige.
Lite osvenska stämningen. Men jag tyckte också Emil Forsberg liksom tog verkligen tag i den här presskonferensen och när han hade fått en massa frågor så bestämde han själv för att dirigera om dem.
En tisdag 8:45. Vad säger ni om det och det kanske draget som finns nu kring er?
Robin.
Han får en fråga och så säger han: Robin, du kan ta den. Sen så kom Robin Olsen igång då och sa följande på frågan om Emil Forsbergs utveckling.
Ja, men jag menar, vi spelade tillsammans, så jag kommer ihåg när han kom till Malmö. Jämför man då och nu, så den utvecklingen hade väl inte, den hade jag väl inte sett komma.
Schysst. Det är så. Vi såg verkligen inte det här komma. Det gjorde nog inte många i Malmö. Tack för den, Robin och så vidare.
Kompis.
Men Emil Forsberg är ju på så bra humör just nu så han kunde parera det här också. Egentligen bara en fråga som gör honom inte stingslig, men som man känner är pyttelite svår fortfarande att hantera. Jag pratar om guldbollen-frågan.
Mm. Nej, jag funderar väl ingenting på guldbollen, utan nu är fokus på morgondagens match. Men guldbollen är guldbollen, det är ingenting jag kan påverka, utan det finns en jury som bestämmer det. Jag spelar min fotboll, jag har roligt och sen så får vi se.
Här saknar man ju den automatiska följdfrågan. Vad skulle det betyda för Changa Forsberg? Ingen tar ansvaret och ställer den uppenbarligen. Men utöver det så är det ju intressant att... han både får det låta som att han inte alls tänker på guldbollen och samtidigt får det låta som att det är det enda som uppehåller honom. Och kastar också in den här klassiska fotbolls eller man, det här förekommandet som man gör i fotboll, det är inget jag kan påverka. Just det älskar ju fotbollsspelare att säga. Jag vill påstå att om det är någon som kan påverka huruvida man får guldboll eller inte, så är det kanske ändå Emil Forsberg. Men det kom bara så per automatik. Det där kan inte jag påverka. Man ska bara ägna sig åt det man kan påverka. Emil, det här går rakt ut till dig. Du har störst påverkan av alla på om du kan få guldbollen. Och jag tror att du ligger ganska bra till i år. Sen så kom det in en tokfarbror på slutet och ställde den här frågan.
Emil, hur mycket skulle det betyda för dig att få guldbollen? Nej, jag skojar bara.
Simon skrattet bank.
Ja, jag skrattade för att det är ett uppenbart skämt som sen landade helt fel. Alltså, skämtet, som alla goda skämt som måste man förklara efteråt. Skämtet är ju att det är jag som delar ut guldbollen. Alltså, vad skulle det betyda för dig, parentes? Vi kan väl snacka om de ekonomiska detaljerna sen. Och det föll väl ganska platt. Och
tokplatt med tanke på att jag känner dig utan och innan och inte heller förstod det här skämtet, så kan jag känna att det var lite högre krav att ställa på Emil Forsberg.
Ja, och du förstod inte skämtet, vilket ju är en grad av misslyckande för ett skämt. Nästa grad av misslyckande för skämt är ju när man totalt missförstår ett skämt, vilket ju hände eftersom Olof Lund sen kom fram efteråt och sa vilken jävla kniv i ryggen, bank, som upplevde att jag gjorde mig rolig på hans bekostnad eftersom han hade då fiskat efter ett svar lite för länge på vad guldbollen skulle betyda. Så han trodde att jag gjort mig rolig på hans bekostnad inför alla. Det var inte riktigt heller tanken.
Alltså, hur många sårade manliga egon kan man få in i en presssal i Solna och så vidare?
Ganska många.
Uppenbarligen. Vem är det mest synd om? Simon Bank, Emil Forsberg eller Olof Lund?
Ja, lite allihopa. Ja. Mest mig, tycker jag, som ändå hade formulerat ett hyfsat underhållande skämt som bevisligen var det sämsta i världshistorien.
Jag säger återigen som Nathalie Björn. Ni kanske inte är, styrka är kanske inte hennes.
Så är det, så är det. Ja, man kan säga mycket om det, men jag är ingen björn.
Ja, nej, jag vet inte. Det var roligt att följa detta på avstånd och jag längtar efter nästa samling, för nu är det ju på riktigt. Ska vi prata lite fotboll också, så kan vi ju konstatera att fan vad imponerande med de här 6 poängen, framförallt sista halvleken mot Grekland, med tanke på hur kast det såg ut och hur mycket spöken som rimligtvis borde ha kunnat smyga sig in i skallen där. Och att det här laget också, det är ju det nya med det svenska landslaget, att man på något sätt tidigare får tänka sig att vi måste sätta grunderna och vi måste ha liksom, om inte kollektivet finns där så vinner vi inga matcher, för vi är i Sverige. Och nu är det nästan tvärtom. Ja, om inte kollektivet funkar, om inte spelet sitter, så har vi några individer som är så jävla briljanta så de löser det i alla fall.
Alltså, jag tycker det är en what a time to be alive, som ni skriver på Twitter. Att följa landslaget nu är ju så väsensskilt från hur det har varit traditionellt. Att förr så man såg ju samma match i 10 års tid. Alltså under Lagerbäck, Söderberg och sen Lagerbäck. Så det var samma match som utspelades i 10 år. Varenda match var exakt likadan. Vilket var en oerhört styrka och en kanske någon slags inverterat charmant drag också. Men det var inte det roligaste att följa det av just det skälet. För att man kunde sätta papper i maskin och kopiera i princip samma text efter varenda match. Malta, 1-0, 2-0, men det här är ju styrkan i det svenska laget, att vi vet vad vi har dem. De glittrade, men de gör sitt. Sverige mot England, vilket oerhört lag som mejslar fram oavgjorda matcher fast de är så underlägsna, tack vare sin organisation. Nu är det som att varje match är åtminstone innehåller kanske 3 eller 4 matcher. Man får så mycket att förklara. Varför såg det ut värdelöst ut i de här 20 minuterna? Varför såg det bra ut i de här 20 minuterna? Och varför stoppade Alexander Isak upp bollen i krysset i en enskildhet? Så att det händer så oerhört mycket mera kring det här då, pubertala landslaget. Alltså det är ju en exakt liksom parallell till hur livet ser ut. Hur om det förut var att följa en 50-åring så är det nu väldigt mycket att följa en tonårstjej. Det svänger och det sprakar och det är oupphörligt spännande nu. Medan förut så var det. Det var vad det var. Och det ena behöver inte vara bättre än
andra. Eufemism där. Fem plus.
Följ den plats.
För tonårstjejen. Nej, jag skojar.
Det var mest en attack på Olof Lund. En kniv i ryggen.
Ja, jag hörde det. Ja. Nej, visst stämmer det. Men det är ju också lite ovant. För att man fick ju inte så här mycket magsår kanske tidigare. Ja, det hände väl. Men det är ju... Någonstans så känns det ju som att... Det är ju tur kanske att Jan Andersson finns som ändå är en... Ja, nu har väl gått över 50-plus gubbe. Men så, för att balansera upp det här... Det övriga, för att det är ju... Ja, det blir kanske lite onödigt spännande ibland och onödigt dramatiskt.
Så är det ju. Men nu står vi där vi står och som många har konstaterat att det som matchschemat och matchprogrammet ser ut så... Om Sverige slår Georgien så kan man sen dra sig tillbaka till spelarhotellet och titta på när Grekland möter Spanien och veta att om inte Spanien vinner så ska vi till VM. Och stå på pallen och så vidare. Så det är ett ganska festliga förutsättningar för fortsättningen.
Verkligen.
Så är det. Det är om Sverige. Var mycket landskamper, mycket spel ute i hela världen. Jag har inte haft blicken på annat håll än Sverige. Det har väl kanske du haft mer än vad jag har haft.
Ja, så jag spanade såklart in Nations League-finalen. Frankrike-Spanien. Ja, det roliga med de matcherna är ju, det är lite som, men jag var på Confederations Cup året före VM i Brasilien, alltså 2013. Vi reste runt där med en ganska bantad SVT-trupp, men ändå, och såg den finalen som då var mellan Brasilien och det har jag glömt. Men däremot såg vi matchen om tredje pris, tror jag det var, som var mellan Italien och ett lag som jag också har glömt. Och italienarna firade liksom, och sen så, du vet, de kastade sig armarna på varandra, och sen så insåg de att, fast det är klart, det är Confederations Cup och vi vann matchen om tredje pris. Och det är ju lite samma med Nations League. Det finns ingen ram riktigt för hur mycket firar man den segern. Så att det var, det är ju mest spännande att se hur mycket de ska gå loss där. Men oavsett så konstaterade ju både Didier Deschamps, Kylian Mbappé och övriga att det här var en titel vi inte hade.
Det var ju roligt att se Didier Deschamps efteråt också. Han sådär under sin obefintliga lugg säger till någon tv-kamera att att vinna matcher, att vinna titlar, det är jag inte van vid. Vilket han ju är mer van vid än någon annan i snart sagt världshistorien.
Ja, kan man säga. Men det var väl en liten revansch ändå för EM. Utfallet och EM urträdet mot Schweiz som vi minns. Med smärta i Frankrike. Men, och det var väl också det faktum att Frankrike lite grann, kanske som Sverige, inte fick spelet att stämma så mycket, men ändå med hjälp av individuell briljans på kanske lite ännu högre nivåer än Sveriges. Till slut står Spanien relativt komfortabelt, även om Spanien har matchen i sin hand i alla fall spelmässigt. Vi ska inte glömma det att Didier Deschamps Frankrike har egentligen aldrig spelat vad det som många skulle klassa som bra fotboll. Det är väldigt sällan de dominerar en match rakt över. Eller framförallt inte bollinnehav, utan det är ju ett lag som bygger mycket på individuellt kunnande, på kontringar, mycket på fysisk styrka och teknisk briljans såklart. Men det är ju inte något ett landslag som går in och med ambitionen och underhålla konstant i 90 minuter plus tilläggstid.
Nej, det har inte klubbt så. Det är ju ovanligt och slående att se ett lag som har då, det är världens bästa trupp, så, men som balanserar ändå relativt defensivt i sitt, som en defensiv grundtanke i sin fotboll.
Ja, visst.
Det gör dem väldigt svåra att slå. Man måste förlåta match på ordinarie tid och så länge jag kan minnas i princip. men har ändå inte tagit titlar, man har ändå inte charmat folk. Och, sen är det ju, det har ju någonting att det är just Benzema som går in och avgör naturligtvis.
Ja.
Inte minst med tanke på det som vi pratade om förra veckan med Seymours eventuella presidentkandidatur och sådär. Alltså, det är inte många...
Säg det igen.
Kandidatur. Presidentkandidatur.
Ja. Himla bra.
Nailed it.
Det, ja, verkligen. Nej, ja, vi, nej, men precis. Det är ju ganska slående och det är ju som det är med den saken. Men landslaget blir ju onekligen ett politiskt slagträ igen nu då. För att ni vet hur det är. Går det bra så hyllar ena sidan och går det dåligt så får andra sidan vatten på sin kvarn. Och det är klart att Karim Benzema är kanske den som mest får, vad ska man säga, symbolisera den här gruppen av liksom invandrarkids som ses som ett problem när det går dåligt för landslaget. Och då kan vi konstatera att Benzema är väl den enda spelare som har varit konsekvent bra sedan förra våren. Jag menar, han hade ett par matcher i början där innan han kom in, men han var ju den enda som kanske var riktigt bra under EM, även om det inte räckte då.
Ja, och nu finns det ju lite tongue in cheek, men också halvt på allvar och halvt på skoj så kampanjas det ju för Benzema som årets Ballon d'Or. Är man stipendiat eller vinnare? Eller vad är man? Vinnare kanske?
Ja, kandidat, fast jag vågar knappt.
Ja, det finns en kandidatur där någonstans.
Mm. Det är intressant, vi i veckan som... Ja, förra veckan, precis efter vi hade spelat in podden dessvärre, så nu är den inte på något sätt dagsfärsk, men så kom det en intervju i Le Parisien som är en Paris lokaltidning, men som kanske är det närmaste vi kommer Aftonbladet faktiskt eller en kvällstidning överhuvudtaget i Frankrike. Publicerades en lång intervju med Kylian Mbappés mamma i ett möte med 5 eller 6 läsare, så svarar hon på en mängd frågor. Faiza Lamari heter Mbappés mamma. Vi ser ju kanske, många ser kanske Mbappé som en svart afrikansk invandrare, men han har ju pappa från Kamerun och mamma från Algeriet, och hon säger mycket riktigt det också, att med den bakgrunden så har jag sagt till honom sedan han var liten att du har allt dåligt med dig, det är bara du kommer få jobba dubbelt, trippelt så hårt och så vidare. Men det är ganska fint. Det är en ganska så fin intervju. Först och främst så älskar ju vi, podden älskar ju när mammorna kommer till tals. Såklart.
Alltid.
Det är nästan, och det här var faktiskt bara dagar efter att Mbappé hade gjort en lång intervju med L'Équipe, där han var rätt så transparent över situationen och berättade att ja, jag ville lämna i somras, jag ville inte sätta klubben i klistret och sådär, men jag, mentalt hade jag liksom tagit farväl och jag skulle till Real och nu blev det inte så, nya tag och så vidare. Men han låter ändå förstå att nästa gång dörren öppnas så drar han nog, om det går. Mamma Faiza går ju istället ut och säger att ja, men nu förhandlar vi igen med PSG och vi får väl se vad som händer och så vidare. Talade för övrigt med en anställd på PSGs kommunikationsavdelning som berättade att de hade torkat sin svett efter den här intervjun. Varför ska hon liksom gå ut självsvådligt och berätta och bara säga tvärt emot sin son bara några dagar efteråt? Det var så. Ja. Klubben kan ju styra över mycket, men de kan inte styra över fotbollsmammorna, vilket vi är ganska glada för, tycker jag.
Oh yes.
Bland annat säger hon att, att hon, både hon och pappan då, som är skilda för övrigt sen, eller separerade i alla fall sen 1,5 år, båda jobbar liksom för Kylian. Hon säger att vi kan inte bara leva på honom, det blir liksom bizarrt, det kan man inte göra som förälder, så att vi var ju tvungna att bestämma oss för att vi skulle ha olika uppgifter. Pappan Wilfried då har hand om det fotbollsmässiga och mamma mer om kontraktsförhandlingar och även kommunikation en hel del då. Och berättar bland annat ganska rolig, väldigt så inga tabun liksom i när det kommer till frågor och sådär. Hon berättar bland annat att från det att Kylian slog igenom på världsscenen då, mot Manchester City med Monaco 2017 17 är det på våren där innan han går till, ja. Och fram till nu så har hon lagt på sig 24 kilo, säger hon till exempel. Det är bara så att man ska fatta att det här är en, det är inte, det är inget enkelt jobb och det är ingen enkel vardag. Och också på tal om de här liksom summorna som de tjänar, så säger hon att i de första 3 åren från det att Kilian började tjäna en massa pengar och vi också då, så, så rörde vi det inte. Alltså vi rörde inte pengarna. Vi levde som, ja, som innan. Vi hade det jag kallar fattigdomssyndromet. Vi var helt rädda för att man skulle vakna en dag och någon skulle ta allt ifrån oss eller säga att det här tillhör inte er. Och sen berättar hon lite hur de har börjat investera pengarna och hur de tänker kring det och så. Vet inte vad jag ska säga om detta? Jo, att hon förstås också får frågan om hur det var att braka samman med Adrien Rabiots mamma. det var ju efter, eller under och efter EM, åttondelsfinalen var det ju, mot Schweiz just, där, som ni alla känner till, Adrien Rabiots mamma då ska ha skällt ut bland annat Mbappés föräldrar för att han har blivit arrogant, och detta just efter att Mbappé bommade straffen som gjorde att Frankrike åkte ur. Och här säger i alla fall Faisi Alamari då att först och främst var det inte jag, utan det var Kilians pappa och Madame Rabiot som utbytte åsikter. Men sen var det jag som ändå fick gå upp och prata henne till rätta. Och jag sa det jag hade att säga henne som mamma och som kvinna. Bland annat att jag tyckte att det var väldigt ett dåligt valt tillfälle. Framförallt framför min son Etan, alltså lillebror Mbappé var ju där också. Han har ju för övrigt kontrakt med PSG:s ungdomsled. Men sen så säger hon också så här: däremot så tyckte jag inte att det var, att det blev så bra i efterhand. Jag tyckte att hon, Veronique Rabiot, blev orättvist behandlad i medierna och i allmänheten. Det finns något som jag verkligen undrar hos henne. Hon har hanterat och styrt och guidat sin son och hela hans karriär. Och jag är av det skälet så är jag såklart solidarisk med Madame Rabiot.
Fantastiskt också att sådär komma ovanifrån. Att ha övertaget att visa grasen. Ingen hade kunnat anklaga honom. Hon hade metaforiskt dödat Veronique Rabiot efter det där.
Nej.
Men hon Precis. Ser att hon har övertaget. Hon behöver inte.
Mm. Nej. Men också att på något sätt kunna backa ut ur situationen så mycket så att hon kan se på den och inse att det här är en kvinna som har liksom gjort ett hästjobb. Och det kanske inte alltid blivit bra. Men som kvinna kan jag vara solidarisk med det hon har gjort, för jag vet hur svårt det är att befinna sig i den situationen.
Ja, och det är ju, alltså, hon har helt rätt i det också, att Veronique Rabiot är ju en, i mångt och mycket hon har blivit ett skämt såklart, den stora starka agentmamman till sin bångstyrige tonårs supertalang. Men det finns ju såklart en oerhört stark bakgrundsberättelse där också, med pappa Rabiot som ju drabbades när Rabiot var väldigt liten av det som väl kallas för locked-in syndrom, tror jag att det heter. Det vill säga att han är fullt medveten, har alla kognitiva förmågor, men saknar då att kroppen är helt död, alltså helt totalt förlamad. Och det är klart att leva det livet och ha det fulla ansvaret har ju varit oerhört tufft för Veronique Rabiot. Så det där finns ju med såklart och ska finnas med som en förförståelse kring varför hon beter sig, varför hon är överbeskyddande, varför hon tar konstanta strider med hela världen för sin älskade sons skull.
Mm. Verkligen.
Det är någonting. Men ja, Mbappé väl förspänt på alla plan. Känns
verkligen.
Som. Mm. Fint är det.
Det var det nya på mammafronten.
Jag har nya på vår gamla front, på västfronten. Vi har ju pratat om behovet av en brasiliansk Anders Tegnell tidigare. Det är inte som att det har krympt direkt, eller så har det, för att det känns som att det var när Brasilien och Argentina brakade samman och matchen stoppades en bit in av de brasilianska hälsomyndigheterna som klev in då. Karantänsatte vissa argentinska spelare då som kom in från England. Jag har med stigande förnöjsamhet följt de senaste veckornas händelser på den sydamerikanska kontinenten. Till att börja med var det ju mindre uppmärksammat nu då, men det var en superklassiko igen. River mot Boca på El Monumental. Efter pandemin, de hade tillstånd då för att släppa in ungefär 36 000, halvfull arena. Och det var ju också vad de släppte in enligt alla officiella uppgifter. 36 000 var på plats, River vann med 2-1. Det var ju bara det att det var ju inte 36 000 där. Uppskattades snarare till kanske 56 000.
Hoppsan.
De hade behövt en brasiliansk Tegnell igen där. De är långt ifrån över pandemin i Argentina. På andra sidan då, behovet av den brasilianska Tegnellen, jo då, de är starka där. Det hände sig ju förra helgen att Jair Bolsonaro, Brasiliens president, Brasiliens något speciella big man president, ville göra det som han ofta gör. Han ville gå på fotboll, han ville se Santos spela mot Grêmio, tror jag det var.
Just det. Förlåt, jag vill ett inpass här, för jag läste också om detta. Och det har vi tagit upp tidigare i podden, att han har poserat med väldigt, som i en sann
politisk skandal,
med väldigt, ja, alla tröjor. Så men vi kan sluta oss till att Santos kanske är hans lag då. Det var väl det min största takeaway från den här.
Ja, han var eventuellt där i någon sorts semi-privat funktion i alla fall, fick man känslan av. Det var därför han gick på match. Eller, han gick ju inte på match, för han kom ju inte in. Han släpptes ju inte in.
Just det.
Eftersom han krävde vaccinpass, vilket ju Bolsonaro inte hade. Och han blir fullkomligt vansinnig, inte för att han är president, utan för att han är en stark man. Jag vill se Santos, skriker han. Och får veta att nej, men du kommer inte in. Jag skiter om du är president. Du, vaccinpass, eller så får du vända och åka hem. Var på Bolsonaro då svarar, varför då? Jag har mer antikroppar än någon som har tagit det där vaccinet.
Porque cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que ele tomou a vacina.
Min pappa är starkare än din pappa.
Väldigt mycket så. Och starkast av alla pappor är Bolsonaros. Jag tyckte det var fint i alla fall. Upplyftande på många sätt. Också nyfiken på vad som hände med matchfunktionären som tvingade presidenten att vända om och gå hem förnedrad.
Indeed.
Fint var det.
Det går ju en röd linje, eller vad man säger, en rak linje i alla fall, från både ja, mellan honom och Trump, men också kanske till Sverigedemokraternas Mattias Karlsson, som gjorde ett stort nummer i veckan av att han har blivit otroligt sjukt men i covid, men glömde nämna då att han också var ovaccinerad.
Ja, hans, det var ju en altruistisk gärning rakt igenom, att han ville låta de som behövde vaccin gå före. Vilket ju, ja, det är helt enkelt inte så det fungerar. Vaccinet finns och räcker till alla.
Framförallt med tanke på att min yrkesgrupp, ska jag säga, åldersgrupp, hade väl tillgång i maj kanske. Maj, juni. Vi som är 80, födda 80 och senare. Och Mattias Karlsson är 70-talist. Men.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Vi ska inte vara petiga med sånt.
Absolut inte. Däremot så vill jag gå vidare in. Du nämnde det förut. Fotbollen är en hora. har grekerna nu lärt oss. Och det är den ju.
Det har man ju tänkt några gånger.
Det har man tänkt några gånger.
Helt uppriktig.
Oftare än inte, så att säga. Det finns också matcher, om man ska se ihop det med någonting, matcher där folk får komma in och välja att gå in. Vi hade ju ett derby i Allsvenskan för kvinnor. Hammarby-AIK, AIK-Hammarby med 18 000 drygt, gav ju visst internationellt eko. Var det till och med så att det märktes på franska nyhetssajter att det sjöngs och svängde i Stockholm?
Nej, alltså jag tror faktiskt inte det. Jag kollade lite grann, men inte så intensivt. Men jag ska säga att kanske mer än någonting gladde mig att det inte uppmärksammade så mycket. För att min känsla är att det här börjar bli, om inte vardagsmat så i alla fall, så pass återkommande att det faktiskt inte längre är wow, kolla här. Och det är väl en bra sak, antar jag.
Ja, alltså det är ju, det är klart att om Spanien och Portugal och har hunnit före med den här sortens publiksiffror ännu större, så
Mexiko,
alltså det finns ju Mexiko som där det hände saker. Jag noterade också med förtjusning att där har ju ett knippe herrklubbar i fotboll fällts och döms till dryga, väldigt dryga böter för att de då är sexistiska i sin grundkonstruktion, att de har tillämpat lönetak för kvinnliga spelare och, eller inte haft damlag eller sådär. Det accepteras inte längre i Mexiko. Så det rör på sig. Hade du någon annan takeaway från derbyt?
Alltså jag, egentligen lite på samma tema, jag noterade att vår utsände pratade med Kennedy Bakircioglu som var på plats. Och Kennedy sa något i stil med att ja, det här är fantastiskt och jag hoppas att det här kan bli vardag och att det här också kan sprida sig ut i Europa eller någonting sånt där i resten av världen. Vilket jag tyckte var både lite sött och faktiskt ger en ganska bra bild av att vi tror att vi fortfarande ligger först med det här i Sverige. Eller ja, att titta vad vi kan, hoppas de andra kan ta efter. För att återigen, det här är inte en ovanlig syn längre internationellt. Vi ska inte påstå att det sker varje helg eller långt därifrån. Men det är fortfarande det är nu mer ett återkommande fenomen. Och egentligen handlar det här om, och det tycker jag kanske är det tydligaste om man tittar på Stockholmsderbyt, att det handlar bara om kommunikation. Alltså egentligen handlar det bara om att man bestämmer sig för att den här matchen är så viktig så nu ska det vara fullt. Och så sprider sig ordet och så börjar supporterhetsen. Och till slut så blir den här matchen så viktig och får den inramning som den förtjänar för att man hetsar helt enkelt. Alltså på det gamla, klassiska och fina sättet. Det är klart vi ska gå på derby, eller ni är galna. Vi ska stå där med våra bengaler och hylla våra lirare när de slår AIK och så vidare. Jag tyckte att det är så tydligt. Det var ju liknande ett par år sedan när Sveriges damlandslag skulle möta Tyskland och någon bara kom på tanken att ska vi inte slå rekord, publikrekord på den här matchen? Och så blir det bara en grej. Och så visar man dels hur relativt enkelt det är att skapa hype och hur fantastiskt roligt det är att gå på en sån match och spela den förstås.
Ja, vi i Sverige vet väl bättre än några andra att det är inte, alltså att produkten fotboll handlar inte om 22 spelare och den tekniska uppvisningen. Det handlar om att, som du säger, det man bestämmer sig för är stort, kommer också att vara stort och att det har andra kvaliteter. Och det är väl lite ingången i det resonemang som jag vill föra också bredare då. För den stora nyhetshändelsen som, jag vet inte om den skakade om fotbollsvärlden, men den borde i alla fall ha gjort det. Det gjorde väl det också i veckan, är väl såklart den saudiska statens då bulvan övertagande av den klassiska, stora och hävdar de själv i alla fall, plågade fotbollsinstitutionen Newcastle United. Och så är det ju. Och det där har ju väckt jättemycket reaktioner för att det är verkligen inget nytt med då totalitära skurkstater som går in och ägnar sig åt sportswashing. Vi har sett liksom, alltså gud, Förenade Arabemiraten gör det, Qatar för guds skull, Ryssland tidigare, Kina, Azerbaijan eller vad du nu vill, Vitryssland och så, som ägnar sig åt sportswashing. Thailand. Precis hur mycket som helst. Det som var nytt nu är väl mest att det är att det är Saudiarabien, att det är någon slags gräns där.
Det är Mordor liksom. Det är faktiskt Sauron som har tagit över den här klubben.
Det är Sauron som har tagit över klubben.
Så tråkigt är det. Om det tidigare var några orker som fanns i Premier League och La Liga och Serie A, så är det överst orken nu.
Ja, gradskillnader, men det finns ju ändå någon slags, vad säger man i politiken, den röda linjen, om den inte var passerad förut så är det ju nu. Och det har gjorts mycket av reaktionerna då från Newcastles fans, organisationerna, stiftelserna, supportersammanslutningarna, som ju har välkomnat de nya ägarna utifrån, såklart att de är in i märgen trötta på Mike Ashley och hans misshandel av klubben då under 1,5 decennium, som man ju kan sympatisera med och ha all förståelse för, att de ville, ja, Ashley skulle out, komma vad som komma vill i hans ställe.
Just det.
Nu kom Saudiarabien och de välkomnar honom, även då, vilket väl är ett bekant HBTQ-sammanslutning av supportrar som väl väcker, ja, jo visst, vi vet hur det ser ut i Saudiarabien, men välkommen, och vi ser framåt att arbeta tillsammans. Och det har de ju fått skit för. Och det finns ju så många skäl till att de förtjänar det. Det...
En passus, hur känner du inför bilderna på små pojkar i 10-12 års åldern som firar här med och drar på sig en sån palestinasjal och över huvudet och tåga?
Ja, nej, men alltså det gör ju ont i magen. Och det finns...
Men munnen fnissar, eller?
Ja, men kanske lite som så ofta. lite som på presskonferensen senast med Emil Forsberg-frågan. Lite så kändes det. Nej, men det har ju funnits ett spektra av reaktioner, och alla har inte liksom fått samma plats, såklart. Det är klart att det mest tacksamma är då Newcastle United-fans som är glada och jublar över att Sauron tar över klubben. Det har funnits andra som är negativa, och det har funnits de som hävdar att det här är inte enkelt, det är liksom en komplex fråga, och det här är en sån stark identitet för någon som har gått på St. James's i 60 år. Ska de nog helt plötsligt ge upp sin identitet som Newcastle-supporter bara för att? Och min hållning i det är att, ja, jag tycker att det är ganska enkelt. Jag tycker faktiskt det, för att identiteten är ju inte bara en färg. Den kan inte få vara det, utan den måste ju också... Om Newcastle United har omförhandlat allting som de är, så kan inte relationen... Den kan inte vara samma. Den får inte vara samma. Jag tycker att det är ganska lätt. Och jag säger det också utifrån medvetenheten om all världens whataboutism-invändningar. Att, ja, kan man sympatisera med Tottenham som ägs av en vidrig skatteflykting? Ja, utifrån någon sorts gradskala så kanske man eventuellt kan det. Man kan diskutera var gränsen går någonstans, men vi borde väl kunna vara överens om att Saudiarabien är en yttergräns. Alla tror jag kan vara överens om det, utom kanske Arsène Wenger som just har gått vidare från klarhet till klarhet och gjort klart för att göra comeback som fotbollstränare och coacha en saudisk kombination i en vänskapsmatch mot Qatar-ägda PSG på plats i Riyadh i Saudi.
Nej, men gode gud.
Mathematically, and I was not too bad in math, that's quite difficult to understand the logic of his statement.
Gode gud.
Är det så här att man kanske kan fortsätta att älska Newcastle om man är Newcastle-supporter eller supporter, men att man istället för att klä ut sig till den Bin Salman i tåga och palestinasjal måste gå dit med en bensåg?
Ja, som den eviga påminnelsen. Bensåg.
Svinjobbigt. Ändå svinjobbigt att vara Newcastles tränare och bara så här, Bin Salman vill ha ett möte i enrum med dig. Fan vad man hade börjat svettas då liksom. Titta efter nödutgångar och
livrädd.
Ja, dra på alla sådana platsaktivitet på mobilen.
Ja, vore inte bara negativt om Steve Bruce hamnade där i och för sig. Han skulle kanske kunna klara av det. Eventuellt. Nej, men det finns alltså också, man tittar på vad gör de här övertagarna med en stad och med ett lokalsamhälle och närområdet och så vidare. Och man kan titta på vad som hänt i Manchester City med Förenade Arabemiraten. Jag skrev härom veckan om det faktum att EU-kommissionen har gått ut med en resolution, EU-parlamentet, en resolution mot Förenade Arabemiraten och uppmanat till bojkott av deras då världsutställning som inleddes här härom veckan. Vilket då borde kunna få följdverkningar också vad gäller det snarlika Qatar och deras VM-arrangemang. Jag tycker att den diskussionen, den debatten borde ta fart mycket mer än vad den har gjort. Jag tycker att det hittills starkaste politiska vägledande beslutet som har tagits i de här frågorna. Det borde lyftas och det borde diskuteras mycket mer än vad som är fallet. Men det som Manchester City då, när de klev in och tog över, eller när Arabemiraten klev in och tog över Manchester City, så har de ju också haft enorma då samarbeten och utväxlingar med lokalsamhället, med den lokala politiken, det lokala näringslivet, och till exempel då byggt bostadsområden, vilket då hävdas att, ja men titta här vad mycket fint som Manchester får ut av det här samarbetet, det är bra för människor som bor här. Och det har det varit i mångt och mycket, men det har också varit så att det inte, när de bygger bostäder så bygger de inte allmännyttiga tvårumslägenheter.
Social housing.
Not so much, utan de bygger lyxlägenheter som ju leder till samma sak som det vi ser i Sverige, att de som inte har resurserna och medlen kommer inte kunna bo kvar och ja, det löser ingenting för dem, utan det blir snarare en del av segregationen och ja, ytterligare gentrifiering. Det är det som händer då, utöver allt det här med förtrycket av kvinnor eller homosexuella eller antidemokratin eller vad man nu vill.
Men hade det på något sätt, så är det ändå kanske lite skönt, om jag får vara cynisk då, att de ändå också är så tydligt saknar liksom gräsrotskontakten även när det kommer till sådana projekt. Det hade varit svinjobbigt om de hade smält upp liksom, inte vet jag, Europas största social housing komplex och uttalat sig om bostadsbristen och vikten av jämlika förhållanden på bostadsmarknaden.
Och de hade varit Marcus Rashford helt plötsligt.
Ja, just det. Och, utan det, jag menar, det är mycket lättare, det är ju mer kritiserbart som det är nu, om du förstår vad jag menar.
Ja, det är lättare med en tydlig värld. Sen så, som jag var inne på, det finns en gräns för komplexiteten. Jag köper inte att det är jättekomplext och jättesvårt. Jag tycker att det borde ha varit revolution och det borde ha varit för länge sedan i många av de här fallen. Kring det som faktiskt händer, att det de gör är att de gör inte Newcastle United till en Champions League-utmanare, de gör Newcastle United till en klubb som inte ens längre finns, för det som alla har signat upp för under 100 års tid existerar inte längre. Det här är någonting helt väsensskilt och annat och annorlunda och värre. Och den som vill ha påminnelse om varför, det är bara att studera. Vad gör Saudiarabien? De bombar Yemen, de förtrycker kvinnor. Det är liksom en krigförande makt. Och visst, komplexiteten ligger väl i att engelska staten har samarbeten med Saudi. De har sålt vapen till Saudiarabien och så vidare. Sverige har sålt flygplan till Förenade Arabemiraten och så vidare. Men det är ingen ursäkt, det är en... För fotboll är också annorlunda på så många sätt. Den måste kunna vara ett tydligare val. Den måste kunna bottna i någonting annat än att vinna fotbollsmatcher. Tycker jag.
Amen to that.
Jag kopplar vidare detta resonemang om fotbollen som hora. Och säger varför är det viktigt. Och varför kan fotbollen fortfarande vara viktig. Utifrån... en annan tanke och ett annat pågående fenomen, ett folkhälsoproblem, en pandemi som då är den om ensamheten, som är nu skildrat som ett folkhälsoproblem i många av länderna i väst.
Farligare än rökning, eller vad brukar man säga?
Det är precis vad man brukar säga. Och ja, fotbollen kan ju faktiskt vara en viktig motpol till det. Jag läste den här intervjun förresten i Guardian i veckan med Francesco Totti.
Nej, Vad är det du säger?
Stor intervju med tanke på att han då, hans biografi översatts till engelska. Och han framstår ju som väldigt mycket äldre än sina, vad är det, 45 år snart. Han är ju romanista och han är romantiker och han pratar om ja, men dagen fotboll är bara business. Han säger att Scudetto med Roma för honom betydde mer än VM-guldet med Italien. Mm. Eftersom det var hans stad, det var hans folk och det var hans rötter. Och allt det där. Pandemin, ensamhet. Jag konstaterar att mötesplatserna blir ju allt färre. Det är liksom, vi ser den inte bara i Sverige utan i många länder i väst och en stor inflyttning till från landsorten, från de små sammanhangen in till storstäderna. Du har liksom hela digitaliseringen av yrkeslivet och det sociala livet. Du har, jag har noterat att 20% av alla svenskar äger tydligen ett gymkort, flest i hela Europa.
Va?
Yes.
Men gud.
Som ju också är en...
Det låter inte sunt.
Nej. Alldeles det låter oavsett om man använder det eller inte. Så är det ju ändå så att det är ingen social träningsform för de flesta att gå på gym. Om man jämför med att till exempel spela fotboll eller handboll eller volleyboll eller vad det nu än är.
Ja, fast man kan ju gå på gruppgympa, vet du.
Är den social då, gruppgympan?
Ja, gympan på Friskis är väl social.
Du går ändå dit som individ väldigt mångt och mycket, gör man inte det?
Vad sa du, går dit?
Som individ väldigt mångt och mycket. Eller har man lagkompisar? Har du någon som du pratar om livet med?
Alltså, dra inte in mig i det här. Jag går absolut inte på gruppgympa, men jag vill ändå mena...
Jag tycker bara om bilden.
Ja, det är bra. Det har väl hänt i och för sig att jag gjort några gånger, men jag tror att det, alltså det, man får nog distingera det där mellan när jag går på gym, vilket jag tyvärr gör då, tyvärr så hör jag ju till de här 20%. Jag vet inte hur många det är i Frankrike, det är väl 5% kanske, känns det mer som, men ändå. Och då går jag och tränar enskilt, så jag tillhör inte de här, men jag noterar att många av dem som går på grupp och grupptränaren då gör det av sociala skäl ganska mycket, tror jag.
Det kanske är så. Jag tror bara att det inte är samma form av mötesplats, kanske ett gym, ett sats, som ett omklädningsrum.
Så är det. Dessutom så är det ju faktiskt fler och fler, i alla fall i Frankrike, fler och fler gruppträningar som sker virtuellt. Alltså du kan gå till och med till en sal och så är det bara en skärm som du där du följer en instruktör.
Just det. Det kom en bok för ganska många år sedan som författades av två epidemiologer, Richard Wilkinson och Katie Pickett. Och det här var liksom innan då epidemiologer blev rockstjärnor och så. Innan de hade annat.
Är det någon av de 22? Eller är de, jag måste veta vilken sida de är på innan jag kan
processa den här. De är på motsidan, gissar jag. Jag tror att de är närmare Brasiliens Tegnell än vad de är, de 22.
Okay.
Det vet jag inte, men det var alltså innan man ens visste att det fanns epidemiologer, så går de ut en bok som då tittade på vad ökad ojämlikhet gör med våra moderna samhällen. Och kom fram till att en av faktorerna med ökad ojämlikhet är att ensamheten ökar lavinartat. För att det är svårare att umgås över klassgränserna, beroende då på det de kallar för social evaluative threat. Alltså att man då är rädd för att värderas utifrån sin sociala status. Att det är svårt att närma sig framförallt uppåt. För att du är rädd att bli nedvärderad för att du billiga kläder och så vidare. Och i allt det här liksom med då, den ökande ojämlikheten som vi också ser. Och vi ser att de här elitklubbarna på något sätt i alla fall skiftar identitet. Kanske tas ifrån. Ja, slits upp med rötterna och tas ifrån oss. Så tycker jag ändå att det är värt att peka på att vad finns det för starka då, motpoler till det ensamma samhället där vi har svårt att umgås över klassgränserna. Och då är det lätt att peka på det som fotbollen traditionellt har varit och det som den fortfarande kan vara om den inte är då en social stat utan är en genuin mötesplats istället.
Verkligen. Fotbollen över klassgränserna, över åldersgränserna, över nästan alla gränser, ja.
Etniska, sociala, sexuella gränser, vad som helst. För det är ju det som fotbollen har varit, som läktarna har varit. Att det är en mötesplats, en publikidrott. Du är liksom totalt närvarande och totalt jämställd med alla som står bredvid. Simon Cooper skrev en väldigt så här stark text för något år sedan om, alltså den engelska kosmopolitiska epokgörande, får man ändå säga, tråkmånsen till fotbollsjournalist, som berättade om då erfarenheten när han kom tillbaka till England då, från, han är ju engelsman men hade hela sin uppväxt ute i, ja, han var väl i Sydafrika och Nederländerna och så, tror jag.
Holland, ja, just det.
Och han kom hem för att plugga på universitetet, och så märkte han då hur framförallt då killar pratar med varandra där, att de liksom kallar varandra för oj Spurs eller du Chelsea, att de liksom var sina klubbar. I Holland då, så där menar han på att där så frågar man vilka spelar du med, alltså vilket korplag spelar du för att alla spelade fotboll. Men egentligen så var det liksom vilken klubb du höll på. Och jag kan liksom själv relatera till det, att jag menar, jag är en ganska relativt ensam man, omfattas av den här epidemin ensamhet, att jag har många nära vänner men inte så många som jag umgås med kanske, och jag vet att många sådana relationer som jag har med de här andra killar som jag kanske har tappat bort på något sätt, så när man har kontakt med varandra så handlar det ofta om ett sms om fotbollslaget liksom. Har Chelsea förlorat en riktig match, kan jag skicka iväg ett elakt sms till någon gammal polare som jag inte har pratat med på 10 år, för att ja, men han är ju Chelsea eller så. Min gamla chef som håller på Leeds kan jag höra av mig till, eller för att han håller på Västerås i bandy, eller 95% av min kommunikation med Erik Niva nu för tiden handlar ju om Tottenham och sådär.
Kommer du ihåg att André Walden gjorde en film för SVT som hette Kan André hitta en vän? Eller just det. Kan André få en vän? När han åker tillbaks till Norrköping som han kommer ifrån och pratar med killar som var hans kompisar där och undrar lite vad som, ja, varför är vi inte kompisar längre, eller varför liksom hörs vi inte, och berättar i en passus att det helt plötsligt var jättemycket kontakt året då Norrköping vann guld, SM-guld, vad är det, 3 år sedan någonting kanske. Och filosofera kring det där om det var så att de inte hade haft någon kontakt, om det inte hade gått så bra för Norrköping den hösten framförallt. Det stämmer ju verkligen in på det som du pratar om.
Ja,
vi tjejer har ju lite andra saker vi hör av oss om.
Ja, sant. Och jag tror att det vi har pratat om det förut, begreppet om limbisk resonans. Alltså det där att du,
som vi har.
Ja, att du säger.
Eller vi. Om man med vi menar du.
Det gör vi ofta. Om man med man menar mannen. Det jag lyfter min teori.
Min mamma och jag hördes ju bara om Fantasy Premier League i ett år i och för sig.
Du ser. Ni grabbar ni också.
Ja.
Mitt teoribygge där handlade ju om att alltså, den limbiska resonansen när människor ser varandra i ögon och interagerar genom att du ser den andra och kan agera utifrån det. Men min teori var att män är friast i situationer utan limbisk resonans. Det vill säga att till exempel om du åker i en bil där man inte ser varandra, då kan man prata öppet rakt ut i luften om alla viktiga saker. Eller för all del på en fotbollsläktare där alla står vända åt samma håll och man ser inte den utan går upp helt och hållet i den andra, i den sortens gemenskap.
Får mig att tänka på när P.O. Enquist var värd för Allvarligt talat i P1 för några år sedan och fick en fråga om jag tror frågan var, kan man ha ett meningsfullt samtal utan att titta på varandra eller något sånt där, och berättade om ett samtal han hade haft med en vän som jag tror var synskadad eller blind kanske. Och de hade liksom därför då suttit alltså bredvid varandra, tågsätet suttit och haft ett meningsfullt och givande och djuplodande samtal.
Kan man prata med blinda? Det var det Per Enqvist tyckte att han skulle, en fråga värd att väcka.
Just det.
Vad säger woke-världen om det? Jag vet inte.
Jag sa synskadad först.
Ja, just det. Sant. Nej, i mitt lite luddiga resonemang så handlar det nog om att i vår tid, i liksom det senkapitalistiska samhället där ensamheten är en en av vår tids stora folkhälsofaror och en epidemi eller pandemi, så är kanske behovet av just den här sortens rotad mötesplats som en fotbollsläktare eller en fotbollsklubb kan vara större än någonsin. Och att det sker i samma tid som ultra- och megakapitalismen och den politiskt färgade tar över och förgör och river ner klubbarna. Det borde göras precis tvärtom.
Newcastle United have not just become the richest club in the world. They are richer than the next 10 combined. A sleeping giant for 14 years in the northeast has just woken up.
Så, den deppen.
Mm. Tycker ändå vi har hållit en lite gladare nivå än förra veckan. Något liksom depp antikapitalistiskt Simon-pratigt måste vi ju räkna med ändå mellan varven.
Det ingår i konceptet.
Jag menar det.
Har du något att bjuda
men
på?
Vi... Nej, jag bara blev lite orolig, men vi gör ju en podd varje vecka.
Så är det.
Och då känner du väl inte ensam?
Det är enda tiden i mitt liv jag känner mig helt och fullt sedd och bekräftad.
Kan det bero på att vi inte har ögonkontakt när detta sker?
Sannolikt.
Ja, ska jag bjuda på något mer? Ska vi tåga ut snart? Är det det du försöker säga?
Ja, snart ska vi tåga ut. Jag tänkte mer om du har något sådär kulturtipsigt eller så.
Ja, givetvis har jag det. Eller givetvis, men det är inte så givet. Men jag har det. Och jag ska dra en Aftonbladet lans den här gången. För i veckan, eller om det var förra, så tog jag mig äntligen tid att läsa New York-dagboken. Det är vår hockeyvän.
Per Björbjörman. Vår
ja, det är han och Marcus Leifby, va?
Sant.
Ja, det är ju de man känner någon form av själslig samhörighet med, trots hockeyn, om vi ska säga så. Ja, Per Björbjörman fick ju ganska mycket ångest när pandemin bröt ut, och till slut satte han sig och skrev dagbok som gick att följa och som jag läste med stort intresse då när den publicerades på bloggen på Aftonbladet. Men nu är den sammanställd sedan flera månader i en bok. Flera månader, den kom ut för snart ett år sedan, så att hej och hå. Jag är ju väldigt förtjust i böcker som handlar om städer, eller verk som handlar om platser helt enkelt. Och det är inte allas kopp med te, men älskar Paris-skildringar och tror att ett skäl till att jag alltid liksom längtade till Paris var den liksom stora floran av Paris-litteratur.
Oh, Baudelaires flanörsverk, ja.
Ja, till exempel. Och ni kan ju räkna ut själva, New York-dagboken är ju en lång lista av bar- och restaurangtips, och man går på gatorna med Per Bjurman och man känner barbecue-lukten verkligen, och man står med honom i hissen de 47 våningarna upp, vänd med ryggen mot grannen, för det var en regel ett tag i New York att man fick vara två i hissen, men man fick så att säga inte ha ögonkontakt. Undrar om det var många bra samtal där förresten.
Säkert.
Så jag fick ett akut längt efter New York, vilket inte händer så ofta heller. Det här är ju inte en podd som av förklarliga skäl landar så ofta i Nordamerika. Men jag kände att vi behövde dels väga upp geografiskt lite grann, och man behöver inte älska hockey heller för att tycka om Per Bjurman eller New York-dagboken. Så det blir kulturtipset den här veckan.
Det är fint. Nu fick jag lite, inte bara New York-längt, utan också lite Per Bjurman-längt. Det kan aldrig skada. Jag tänker skicka ut oss med också en lite gladare ton. Nyfiken förresten, Daniel Alvers, hur välvilligt inställd är du?
Jag har ett svårt förhållande till Daniel Alvers. Nu skulle vi avsluta den här podden, men jag har ju haft mycket att göra med honom och tycker ju att han är intelligent och vältalig. Framförallt har han en intelligent blick. Men det är något som skaver ändå. Det är något lite spexigt över honom som jag har lite svårt för. Men det är egentligen, det är väl mest detaljer. Berätta vad du har på honom.
Nej, jag tyckte att det var intressant för att jag hade en känsla av att det var ungefär så. Att du inte hade en svart eller vit bild av honom. Nej, jag tänkte berätta om han i veckan, eller härom veckan, var och pratade i en stor intervju hemma i Sydamerika. Och berättar om att bli fotbollsspelare, att bli världens bästa ytterback, var liksom aldrig något som han egentligen ville göra. Hans dröm var något helt annat, nämligen, då får du gissa.
Spela beachvolley på Copacabana.
Alltså bra nära. Nej, men han ville bli artist, han ville sjunga. Ja. Han säger, mitt liv har alltid varit musiken, min själ är musiken. Fotbollen blev min dröm för att det var någon annans dröm. En av de viktigaste människorna i mitt liv, nämligen min pappa. Så jag köpte hans dröm, men jag brydde mig inte. Jag ville bli musiker.
Men gud.
Jag tycker det är fint. Och han lyfter då sin favoritmusiker, Seca Pagodinho. En sån här pagoda samba-legendar från Rio. Det, säger Daniel Alvers, har alltid varit soundtracket i mitt liv. Så jag tycker vi kan lyssna på just Seca Pagodinho för de alternativa skärarna, de alternativa vägarna genom livet. Och lyssna på en ganska sen release från honom. Och särskilt kanske på slutet för att vi ska orka leva en vecka till. Där han sjunger, jag tror på människan, jag tror på att vara mänsklig. Ser humano. Och så säger vi väl hej och på återhörande.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito, que está lotado, transbordando de amigos. Você tem sempre uma palavra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.